Ja, tack Jesus för att du är här ikväll med, idag med oss den här förmiddagen. Tack Jesus att vi får komma hit till kyrkan och bara prisa dig, Herre. Tack för att du är den store guden. Tack för att du är våran Gud och tack för att du är här med oss idag. Tack Jesus. Tack för det du har förberett här, Jesus. Och jag bara ber att du ska få tala ut genom mig nu, Herre. Jesus. Ja, Jesus. Att ditt ord ska få landa nu då. Den här förmiddagen, Herre. Jesus. Amen. Yes. Som ni kanske hört så heter jag då Mattias Lireborg. Och jag kommer ifrån Åsarp, heter det. Det är uppe på Västgötaslätten. Ungefär samma ställe som Edvard då. Han drog ner mig hit till Varberg. Och jag går då en bibelskola. Där jag har praktik i Pingstkyrkan i Varberg. Och har mycket distansundervisning om Bibeln. Och jag har då min praktik i kyrkan Pingst, yes, i Varberg, det sa jag. Men jag tycker det är väldigt roligt att jag har fått chansen att komma hit till Väddige. Jag har ju träffat några från Väddige i alla fall, Konrad och Tia och Caleb. De har ju hängt lite i Pingst Varberg på ungdomssamlingarna och jag tycker det är roligt att få komma hit och få chansen att predika för er idag. Det är väldigt spännande tycker jag. Och jag fick höra att ni har utgått från Jakobsbrevet, eller i alla fall det jag ska utgå ifrån är lite Jakobsbrevet. Och det står i kapitel 4 och vers 8, så står det ett kort stycke, men ack så viktigt. Då står det så här: närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer ni syndare och rena era hjärtan ni splittrade. Och ja, men jag tycker det här stycket var väldigt bra. Men det som Jakob skriver här, första meningen här, jag tycker den är väldigt härlig. För om man kollar det, jag läste lite i Kärnbibeln. Då står det väldigt utvecklat om vad som står idag. Han förklarar lite. Och den grekiska ordet han använder för närma sig, det är liksom av reflex, att man av reflex närmar sig Gud. Och då kommer han också, Gud närma sig er. Och det var väldigt... Ja, men... Jag funderar lite av det där med vår relation till Gud, om hur är det egentligen, närmar vi oss Gud av reflex liksom? Och vad behöver vi i våra liv för att vi ska just göra det, närma oss Gud av reflex i våra liv? Och ja, men det här ordet kan kännas lite utmanande ibland, och men att måste vi närma oss Gud för att han ska närma oss? Det är lite prestationer där. Och i dagens samhälle så, eller vi säger ju att kristen tro är inte prestation, utan det är en relation, och Gud är liksom, det är på grund av hans nåd som vi faktiskt har fått frälsning. Men det är också en ganska stor tröst och ett löfte som Jakob har skrivit i ordet, att när vi närmar oss Gud så lovar han också att han ska närma sig oss. Och det tycker jag är en väldigt stor tröst, och det övervinner i alla fall det, den skräcken som kanske finns i det här bibelordet. Men ibland kanske vi blir lite frustrerade för att han inte alltid kommer när vi vill. Men det står ju inget om här. Men det är ett löfte att han ska möta oss när vi försöker möta honom. Och men jag tänkte lite på det och tänkte lite runt det. Och det blir ju... lätt så att vi tar det för givet att när vi går till kyrkan då kommer Gud möta oss. När vi läser upp Bibeln då kommer han att möta oss. Liksom, att vi bara faller in i en rutin av att ja, men gör vi det här då kommer han möta oss. Och så sätter vi det på rutin att jag går till kyrkan varje söndag, jag går på bönen på onsdagar. Eller, och så läser jag Bibeln klockan 8 på morgonen. Och det är då Gud möter mig. Men att Gud också vill möta oss i resten av dagen. Att han vill vara med oss hela vårt liv, varje dag, och inte bara klockan 8 på morgonen när vi läser Bibeln, starta dagen. Nu kanske 8 är lite sent för er, kanske ni går upp tidigare, men jag brukar, mitt schema står klockan 8 i alla fall. Och jag tycker det är väldigt tydligt hur det står i Bibeln varför just Gud vill vara med oss hela tiden. Det, i Gamla testamentet så är det ju Guds utvalda folk som Gud är med, och han rör sig med dem hela tiden och Ja, men han är med dem i templet och det här, de går runt i öknen. Då har de också en, inte tempel, det är inte byggt på sten, men det är liksom ett tält de har. Och sen så får vi det, vi har ju Nya Testamentet också. Och det står så härligt där i, ja, men i slutet av, ja, men det är väl typ de flesta evangelien som det står. Att det är så tydligt liksom avslut på det att Gud är med bara Israels folk och utvalda folket, utan Gud är med alla. För i templet så står det, i templet står det, nej. Utan i Bibeln så står det att, ja, men det var ett tempel och där inne var Gud. I templet, och dit in gick prästerna varje, ja, men det var en gång per år de fick gå in dit och så fick de liksom verkligen möta Guds närvaro. Och genom Jesus när han dog där, i den liksom stunden som Jesus dog, så brast också det här förhänget som liksom skilde av templets allra heligaste till resten av världen. Det är bara liksom så här brast i tur. Och det var nog ingen konstruktionsfel där, utan det var ganska rejält. Det har man fått höra ett par gånger att det var inte det. Det fanns till och med ett säkerhetssystem, så det, de första rasade så kommer också det andra stå kvar där. Och ja, men jag tyckte det var så härligt. Jag fick den tanken och så kände jag att det var verkligen en tröst att, ja, men Gud brast det där förhänget, eller jag tror det heter, vad heter det förhänget? Jag tror det heter så. Exakt. Och då visar det också att han är med oss. Han liksom tog sig ut ur templet och ut till oss. Och in i oss också. Att genom Jesus kors och genom hans död på korset så fick vi också del av någonting som kan bo i oss. Vi fick del av den helige ande. Vi fick möjlighet att, ja, men, få del av den helige ande in i våra liv. Och det står så här i Efesierbrevet kapitel 1, 3-14. Nej, 13 menar jag. I honom har ni också, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv av hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Och ja, men vi har fått honom när vi tror på att Jesus gjorde det han gjorde på korset. Och tror på det som står i Bibeln om honom. Och att korset då blir en symbol för att vi blir förenade med Gud igen efter synden. Så får vi också del av Gud. Vi får också del av Gud in i våra hjärtan. Helige ande kan få flytta in i oss och bo i oss på ett alldeles särskilt sätt. Nu är han är liksom inte kvar i templet innanför tabernaklet och gör är med folket på det viset eller så här, utan nu bor han faktiskt i oss, i var och en, i dig. Alla här inne kan han bo. Om vi bara tror på det han gjorde på korset. Och det är väldigt stor tröst, tycker jag i alla fall. Att han är faktiskt med mig varje dag. Om jag bara låter honom. Men det blir också lite knepigt, tycker jag. För det blir lite jobbigt faktiskt. För om han nu liksom bor i oss hela tiden. Om helige ande bor i oss. Och han är ju Gud också. Om jag döper mig. Det står genom liksom tron på. Ja, men i honom har ni också hört hans ord. Men liksom i tron på Kristus. Och om vi döper oss. Jag döper mig döpt i vatten. Det är jag i alla fall. Och om ni också gör det. Så liksom bekräftar man sin tro på Jesus och man bekräftar sin tro på Gud. Och då, du behöver inte ens döpa dig, men då får man också chansen till den helige ande. Och då bor han och han flyttar in i våra hjärtan. Men det är inte alltid jag känner att Guds närvaro är i mig. För jag tycker det är liksom när man känner verkligen av Guds närvaro. Det är liksom, då har man frid har jag känt vissa gånger. Och man känner sig verkligen att han är här och han är här, hans härlighet liksom. I gudstjänsten liksom, i lovsången känner jag ofta det liksom, precis nu innan. Ja, det var riktigt, ja, men det är så nice när han bara kommer hit. Nice, det är trevligt. Det blir också lite knepigt, tycker jag. För om Gud nu bor i mig, men jag känner inte alltid av hans närvaro. Eller jag vet inte om ni också känner det så som jag. Men det är inte alltid man känner att den helige ande bor i en själv. Liksom. Att Gud bor i mig. Känner inte av hans frid hela tiden. Liksom. Ibland så tycker man det är riktigt tufft. Ja, men jag var lite nervös igår, då kände jag, vart är Gud egentligen riktigt? Varför kan du inte bara ge mig självsäker och jag behöver inte vara nervös längre, för han bor ju i mig. Han ska tala genom mig. Men det blir ju knepigt, för flyttar han ut då när jag inte känner av hans närvaro? Nej, det tror jag inte. Men jag tycker det är väldigt, ja men en berättelse här i ett väldigt bra evangelie. Tycker jag verkligen. Lite partisk kanske. Det är Matteus evangeliet kapitel 14. Jag tycker det är en väldigt härlig bild av att närma sig Gud och att vara nära Gud. Det är vers 22 kan vi läsa från. Jesus går på vattnet. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg över till andra sidan sjön. Medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom att det hade motvind. Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och sa det är ett spöke. Och det skrek av rädsla. Men genast sa det Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Och nu kommer det häftiga här, tycker jag, den här berättelsen. Att Jesus svarar, Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sa det, kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropa, Herre, rädda mig. Och genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa det, så lite tro du har, varför tvivlade du? Och det steg ur båten och vinden lade sig. Och det var det som var i båten tillbad honom och sa det, du är verkligen Guds son. Ja, tack Jesus för ditt ord. Yes. Och jag tror verkligen på det som står i Bibeln. Och det här är verkligen ett favoritställe i Bibeln för mig. Inte bara för Matteus evangeliet utan för just den här berättelsen. Jag tycker det är så mäktigt att Jesus går på vattnet. Han gör ju många mäktiga saker, men gå på vattnet, det är verkligen mäktigt. Och också här i Matteus evangeliet så står det att Petrus också går på vattnet. Han går på vattnet först, men sen sjunker han. Men det kommer vi till sen. Men det är så mäktigt, för är det någon här inne som har testat att gå på vatten? Ja, det är ingen. Jag har testat det flera gånger i alla fall. Men det var en retreat i Åre, så testade jag. Men jag lyckades inte. Men här lyckas Petrus och Jesus. De går på vattnet. Och jag tycker det ser så härligt ut. Eller det är liksom en bild som är så härlig i mitt huvud. Och jag tycker det blir en ganska konkret bild på just den här storyn av att närma sig Gud. För ja, men om vi föreställer oss det här, liksom, vi behöver inte ens föreställa oss, det står ju. Men Jesus är Gud och Petrus, han är lärjunge. Petrus, han är som oss. Han är ju utvald av Jesus, men det får vi också vara. Och ja, men han går på vattnet mot Jesus. Och Jesus är 100% Gud och 100% människa, men Petrus, han är 100% människa. Och ändå så kan vi få känna oss igen med honom att gå på vattnet. Eller liksom att han går på vattnet mot Jesus. Jag tänker om vi lägger ut den här storyn lite i så här, så kan vi verkligen koppla den här till idag. Ja, men lärjungarna sitter och kämpar i en båt. Och mitt ute på sjön i motvind. Och ja, men när vi säger att den här båten då, det är en comfort zone. Om vi är lärjungarna som sitter i båten, du och jag. Då är båten en comfort zone. Att det är där vi är trygga och det är där vi är bekväma. Jag hade gärna inte velat vara ute i stormen när det blåste sådär. Då är det gött att vara i båten. Men, och sen Jesus. Han är ju Gud. Det är ganska tydligt i berättelsen. Och vattnet så här runt omkring oss. Det är allting som är lite jobbigt. Eller liksom det är det som är utanför vår bekvämlighetszon. Där vi inte riktigt vågar gå. Där vi inte riktigt vågar vara. Där vi inte riktigt vågar göra. Och ja, man kan tänka lite. Vilken lärjunge vill man själv vara egentligen? Kan man fundera lite. Vem vill man att ska representera en själv? Men lärjungarna är i alla fall vi troende. Och jag tänker idag så. Det här bibelordet kände jag att det ska jag tala om. Det verkligen kom till mig. Jag tror att det ska liksom få tala om hur Gud vill att vi ska sträva. Vilken lärjunge han vill att vi ska sträva mot. Och hur Vi kan komma nära honom genom det vi gör. Och hur skulle det kunna påverka oss hur vi litade på Gud i det vi gjorde liksom? Det Petrus gjorde, han litade helt och fullt på Gud. För han kunde inte gå på vattnet, precis som inte jag kunde gå på vattnet i mig själv. Utan han gick på vattnet för att Gud lät honom. Genom Guds kraft så gick han på vattnet. Och vi lever ju i ett ganska så tryggt land i Sverige. Vi har, ja, men vi har bra grunder och vi har gratis sjukvård och tandvård. Och, ja, men vi har det väldigt bra faktiskt. Och elektricitet i väggarna och gratis studier och jag får se sen och det är härligt liksom. Och Sverige, det är ett väldigt bra land och vi har det väldigt bra tycker jag. Ibland så tycker man inte det. Men jag funderade över det här. Vart behöver Gud rädda oss? Eller vart behöver faktiskt Gud ta sig i, liksom, vart behöver vi trösta på Gud i vårat liv? Men jag har fått höra ganska många historier det senaste året. För min flickvän, det är Alina här, sitter här. Som kom hit idag också. Och jag har fått höra ganska många historier av henne. För hon bodde i Tanzania det senaste året. Och där har man ju inte alls lika bra som vi har i Sverige. Vissa har det bra. Vissa har det sämre än oss. Men, eller ganska många har det sämre än oss. Och jag får höra historier liksom om människor eller mammor och pappor som kämpar för att de kan inte, de har ganska många barn men de får inga barnbidrag så de kan inte mätta deras barn. De kan inte ge dem mat och de kan inte ge dem studier. Och det är kämpigt i vardagen. Och en rektor som har drivit en kristen skola, hon får stänga igen vissa dagar för att hon har inte pengar nog att ge barnen den maten som hon tycker att de behöver för att de ska kunna fokusera på studierna. Barnen går med hungriga magar. Och vissa mammor funderar till och med på liksom att adoptera bort sina barn för att de inte har råd att, ja, men föda dem. De har det inte så bra hos mig så det är bättre att de bor hos någon annan som de har bra. Som de får ha det bättre hos. Och det är inte säkert att de har det bättre där heller. Och jag funderar på hur... Eller först liksom, de har det så dåligt. Eller ja, de har det så dåligt. De lever ju i misär. De får kämpa varje dag för att de ska överleva. Men ändå så, jag var nere där i julas också. Och ändå så prisar de Gud mycket längre än vad vi kan göra här i Sverige. Eller mötena, jag orkar ju inte med ett så långt möte. Det är liksom 4 timmar, 6 timmar kan det vara. Och de prisar Gud och de dansar och det är tjohej och liksom... Ja, men de går på bön i flera timmar innan de går till jobbet. Men de har verkligen en tro på Gud. Och hur orkar de prisa Gud på det sättet som de gör när de lever i en sån misär liksom? Och jag har funderat på det här, men det enda liksom jag kom fram till är att de verkligen behöver ju honom. Det finns ingen annan som de kan trösta på. Det finns inget socialbidrag. Det finns inget barnbidrag. Eller något annat, utan den enda som kan rädda dem är ju Gud. Och de lutar sig verkligen mot det Gud gör i deras liv. De litar ju på att Gud låter dem kliva på vattnet. Låter dem leva vidare liksom. För de kan inte sitta kvar i den här båten. För då sjunker de ju även i båten. Och precis som liksom Petrus inte klarade av att gå på vattnet själva. Så klarar inte de av att leva livet utan Gud. Och jag funderar över hur den här tilliten till Gud påverkar deras relation med Gud också. Får den tilliten dem att komma ännu närmare Gud? Men jag tror det. För de måste verkligen luta sig mot Gud. De måste verkligen förtrösta på honom för att överleva. Eller för att få det någorlunda bra. För att få mat liksom på bordet. Och när var senaste gången jag behövde göra något sånt? I mitt liv, när behövde jag lita på Gud så mycket? Det har nog aldrig hänt egentligen. De är ju våra bröder och systrar där nere. Jag funderar på liksom, de går verkligen på vattnet där nere. I saker som de behöver. Och vart behöver vi utmana oss mer i vårat liv? Det kanske inte är att lita på Gud i vardagen på samma sätt. Utan vart behöver vi gå på vattnet annars? För att komma nära Gud. På samma sätt som de kommer nära Gud genom den tilliten. Vad skulle vi behöva göra? Vart behöver vi liksom utmana oss själva? Eller vart behöver vi ta steget för att kliva ännu närmare? Jag är nästan säker på att både du och jag har steg att ta. Jag är säker på att alla har ett steg som de behöver ta. Om det är... Ja, men vi är alla på en ganska enskild nivå. Våran relation med Gud, det är en personlig relation. Och vi har olika steg vi behöver ta i våran vardag också. Vi lever olika liv, du och jag är olika. Men vart behöver vi ta vårat steg? Och det är inte alltid så lätt att lista ut liksom vart man ska ta sitt liksom nästa steg eller så här. Men jag tänker att först och främst måste man veta vart man är bekväm. Och det är inte lika svårt. Jag är bekväm hemma i soffan framför TV:n liksom. Där är man ganska högst bekväm. Och där kan man sitta länge. Och i telefonen, där är man också ganska bekväm. Man fastnar där. Och på gudstjänsten. Sitta ner och lyssna på predikan och lyssna på lovsång och prisa Gud där. Men vart behöver vi leta oss? Vart behöver vi gå för att leta oss utanför den bekvämlighetszonen? ni tar ju massa steg som kyrka idag liksom. Det ser man ju bara på de liksom stegen ni tar här. Ni bestämde var igår ni bestämde för en food truck. Det är ett steg. Det är verkligen ett steg. Att lita på Gud är det. Men det räcker ju inte med ett steg. Utan då har du ju också flyttat din bekvämlighetszon ofta. Så då får man leta efter nästa steg. Och när vi tar sådana steg i tro. Så när det verkligen är steg i tro. När det är steg som, ja men jag vet att det här klarar inte jag av egen styrka. Det här liksom. Det här har jag aldrig gjort innan. Det här måste du verkligen hjälpa mig med Gud. Då närmar han sig också oss. För han ger sig av det han har för oss. Han ger sig av sin styrka och sin kunskap till oss. Och vi får mer av honom. Och då får vi också, när vi tar steg i tro. För att göra det hans rike vill att vi ska göra. Så kommer han också närma sig oss med sin kraft. Och det är så härligt. Och vi behöver inte göra det själva. Och vi kan få se vad han gör i våra liv. Och precis som när Petrus steg mot Jesus på vattnet. Så kommer han närmare Jesus. Så är det också när vi tar steg i tro. Så närmar vi oss Gud. Och han närmar sig oss. Och även om Petrus liksom så här. Ja, men Jesus sa kom. Men även så, och Petrus tar de här stegen i tro. Så börjar han också sjunka. Vi kan ju läsa det igen att. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var blev han rädd. Han började sjunka och ropade. Herre rädda mig. Och även om Jesus var där. Så sjunker Petrus för han ser sig omkring och han ser sig omkring och han blir rädd. Och han blir rädd för det som är runt omkring. Så han tänker, men det här går ju inte. Det här klarar ju inte jag av. Jag kan inte gå på vattnet. Det blåser jättemycket och vattnet är jättedjupt. Och det är ju liksom ingen brygga under mig så jag kan ju inte gå på vattnet. Och han blir rädd. Och precis så kommer det vara för oss också. Petrus, han är en människa också. Han är inte perfekt. Det är klart. Det är liksom, han hade Gud med sig. Men han liksom tvivlade också. Och du och jag kommer också tvivla. Petrus, han var liksom precis som oss. Han var inte perfekt. Och du och jag är inte heller perfekta. Och vi kommer tvivla även om vi tar steg i tro. Även om Gud kommer vara med oss, så kommer vi ibland falla tillbaka liksom och känna att oj, 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 det här klarar inte jag av. Men det är så härligt, för att även om du och jag är operfekta, så tror vi på en perfekt Gud. Och det är det som är så härligt, för att det står här i texten också att Herre, rädda mig, skriker Petrus, och han börjar sjunka. Men genast är Jesus där med sin hand. Han är genast där. Det är inte så här att Petrus behöver sjunka ner under huvudet och inte kan simma. Han håller inte på att drunkna, utan Jesus är genast där när han ber om hjälpen. Och så kan det vara för oss också. När vi tar steg i tro, när vi tar steg utanför vår bekvämlighetszon, och sen börjar vi tvivla, då kan vi få ropa på hjälp till våran Gud, som är perfektare än oss, som vi är avbilder av. Och då kan han få komma med sin hand. Och det var i somras, så hörde jag en, ja, men det var någon som snackade om det här bibeltexten också, och sa så här att, tror ni att Jesus bara liksom tog Petrus hand och drog tillbaka honom i båten medan Petrus låg i vattnet liksom? Eller tog Jesus hans hand och stod vid hans sida hela vägen tillbaka till båten? Höll om honom runt axeln och liksom gick med honom tillbaka till båten? Hur tror ni att Jesus gjorde? Jag tror att han var med honom hela vägen tillbaka. Jesus stod inte bara och kollade där, utan så kan det vara för oss också, att vi ber om hjälp och vi får hjälp tillbaka att hitta vår bekvämlighetszon igen och sen också gå ut igen. Vi faller, vi får hjälp upp och så kan vi få gå ut igen. Bara för att vi sjunkit en gång så betyder det inte att vi aldrig mer kan få gå på vattnet. Utan Jesus är där och vill hjälpa oss och ge av sin kraft till oss för att vi kan fortsätta gå på vattnet. Vi behöver inte vara oroliga för att Gud ska lämna oss när vi tar steg i tro. Utan vi kan vara säkra på att han är med oss där. Han ser oss. Och behöver vi hjälp, så ber vi till honom och då kommer han. Och det tackar vi Gud för. Han vakar oss, över oss med sin hand. Jag tänker att vi alla har ett steg att ta, som jag sa. Vi alla har någonting vi behöver utmanas i. Även om man känner att nu har jag gått långt liksom. Jag kan se tillbaka på mitt liv att för 2 år sedan då gick jag i gymnasiet. Och då vågade jag inte stå för min tro riktigt. Men jag har ändå, även om jag har gått ganska långt från dess, så har jag fortfarande steg att ta. Det finns nya steg. Sjön är stor. Och bekvämlighetszonen blir bara större och större. Jag tänker vi ska ta nu, ja men ta nästa lovsång och så tänk så här, vart är mitt nästa steg? Fråga Gud, vart vill du att jag ska gå? Så kanske han säger någonting. Våga gå då. Och känner du att du tvivlar i det, så finns det förbön här efteråt liksom. Det finns förbön efter nattvarden sen. Och gå fram och om jag säger så här att ja, men jag tror Gud vill att jag ska göra det här, men jag klarar inte av det. Be för mig. Så jag får styrka att klara av det. Yes. Jag avslutar med en bön också. Yes. Oh, tack Jesus för att det håller att tro på dig. Du är våran Gud och du är våran fader och du är våran hjälpare. Tack för att du vill bo i vårat hjärta. Tack för att vi får bjuda in dig i vårt hjärta. Och tack för att du vill att vi ska ta steg på vattnet. Du vill att vi ska utvecklas. Och vi tackar dig för att du också är med oss i vår utveckling. Du ser oss och du vill hjälpa oss. Faller vi så är du där. Tack Herre för att du har en sån hjälpande hand. Ja, Jesus. Vi tackar dig för det. Uppenbara vårt nästa steg. Uppenbara vart vi är på väg. Vart du vill att vi ska gå. Ja, Jesus. Vi ber i ditt heliga namn, Herre. Amen.